en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Shaman Derek Verrets mamma, hon talar ut för första gången och hon hade inte så snälla saker att säga om prinsessans fästman. Och nu vet vi exakt hur mycket pengar som kungafamiljen tilldelats i lite mer privata slag.
Och den kungliga battlen talar ut om Harrys förhållande med Meghan. Och så ska vi berätta allt om prinsens flytt till Australien. Men vi börjar i Norge. Man vet ju en hel del om prinsessan Märta Louise fästman, shamanen Derek Verrett. Han är en väldigt öppen person. Han har talat vitt och brett om sig själv, om prinsessan, sitt sexliv, om rasism och Norge och allting däremellan. Men vi har faktiskt inte hört så mycket från Dereks familj. Men nu har hans mamma, Veruska Urquhart, som är 79 år, talat ut i norsk press.
Ja, hon har gett en intervju till norska Se och Hör och det är både ris och ros kan man säga. Veruska, hon prisar sin son och säger bland annat att hon visste att det var något speciellt med Derek redan när hon var gravid. Och så säger hon även att sonen har speciella krafter och att hon, ja, men att hon visste om det redan när han var mycket liten.
Men relationen verkar inte jättebra mellan Derek och hans mamma. Den verkar ju ganska så komplicerad. Och enligt Veruska så har Derek brutit kontakten med henne ganska så nyligen. Och det var efter att hon hade konfronterat sin son med att hon är emot hur han har använt sig då av sina speciella krafter. Och så säger hon så här till norska Se och Hör. Han jobbar inte för världen, han jobbar mot världen. Han jobbar inte för människorna, han jobbar mot människorna. Det är ändå rätt tuffa ord att säga om sin son.
Ja, det är väldigt, väldigt hårt och särskilt med tanke på hur liksom kritik har riktats emot Derek Verrett, särskilt nu på senaste med allt vad han har vevat om. Och sen kommer då hans mamma och kanske lite bekräftar det som många tycker och tänker om honom, tänker jag. Och hon säger även att Derek inte hjälper människor att hitta det här gudomliga ljuset. Han tar dig till sitt ljus där han kan smickra in sig och manipulera dig, säger hon.
Oj.
Det är ju också väldigt hårda ord. Och som du var inne på, Jenny, vi har ju verkligen inte hört så mycket om Dereks familj och det här blev ju faktiskt första gången som hans mamma pratade och då kom man med de här anklagelserna.
Ja, men och det här ger ju vatten på kvarnen, tänker jag, till alla som har varit kritiska och är kritiska mot Derek. Om hon säger att han tar dig till sitt ljus där han kan smickra in sig, manipulera dig, det är ju allt det som har snurrat runt honom. Det har varit så mycket kring honom. Alltså, dels har han ju, om vi bara säger några saker, han har ju bland annat i sin bok påstått att barn som drabbas av cancer har ett ansvar i det själva.
Att det handlar om att de är olyckliga.
Att de är olyckliga och då får de cancer.
Och han menade ju även att den här, när han insjuknade i corona, så menade han ju att den här medaljongen som han också säljer då på sin hemsida, att det var den som gjorde honom frisk ifrån covid. Vilket fick ju läkare i Norge framförallt att gå i taket och menade på att det är farligt att påstå en sån sak.
Ja, och det var ju det som ledde fram till att kungen tog beslutet att Märta Louise då inte ska få jobba för kungahuset längre. Mm. Men sen hamnar man ju alltid i det här läget när då en offentlig persons nära anhörig då ska tala ut. Det är ändå någonting väldigt sorgligt kring det.
Ja, men man fick ju nästan lite så här, man tänkte ju direkt på Meghan när man hörde om det här att de har brutit kontakten och nu väljer då hans mamma att gå ut och prata i media. Det är ju inte helt olikt liksom här, eller Meghans pappa där, att de bröt också kontakten och sen har han varit ute och pratat och berättat saker om sin dotter som hon sen inte riktigt har valt eller kunnat svara eller möta i pressen.
För Se och Hör har ju då sökt Derek Verrett, men hans norska manager säger att han vill inte kommentera saken med hänsyn till familjens privatliv, så han lägger liksom locket på. Och det är väl en klok sak att göra, tänker jag, så man inte hamnar i det som Meghan och hennes pappa på något sätt hamnat i. Eller resten av familjen. Det är faktiskt hennes halvsyskon med som har varit och vevat i...
Ja, och gör det fortfarande. Det är någonting som pågår konstant, känns det som. Mm. Men det är ju inte bara Dareks mamma som har varit och pratat med media, utan det finns flera som har kommenterat Derek genom åren. Hans ex-pojkvän Hank Greenberg berättade att shamanen försökt tysta honom med ett sekretessavtal 2019. Och det här var bara några dagar efter att prinsessa Märta Louise och hennes fästman, ja men när de offentliggjorde sin förlovning. Då ska det då ha ramlat ner ett brev i hans brevlåda med då helt enkelt ett avtal om att han skulle hålla tyst om shamanen.
Och enligt norska VG så krävde då Derek Verrett att Hank Greenberg inte fick berätta någonting om deras, citat, privata möten och kontakter med Verrett och andra anställda i hans företag Ohana Production LLC, slutcitat. Och det var ju ändå så att shamanen ville inte att information om hans förflutna skulle bli offentligt. Men Hank Greenberg, han reagerade jättestarkt mot det här avtalet. Han hade inte det minsta lust att skriva under och säger själv att jag blev arg, upprörd och förolämpad när jag tog emot sekretessavtalet.
Mm. Och Hank fick avtalet 4 år efter att han och shamanen gått skilda vägar. Och trots att väldigt många medier hade kontaktat honom så hade han inte sagt ett ord om Derek Verrett och eller pratat om deras förhållande. Men trots det så vägrade han ju att skriva under. Och i en mejlväxling som då norska VG har tagit del av så erbjöds han pengar för att skriva under det här sekretessavtalet. Men han valde att inte göra det då heller.
Nej, och sen fick ju, jag kommer ihåg det, Derek Verrett, han fick ju frågor om det här i samband med att han släppte sin bok. Och han blev jätteupprörd. Och sa bland annat så här: det här är falsk information från en ex-partner till mig som försöker angripa Märta Louise och mig. Och Greenberg fick frågan varför han berättade om sekretessavtalet just då. Och då var hans svar så här: jag tycker att folk borde känna till hans handlingar, inte bara hans ord.
Ja, och om man skriver på ett sånt här avtal och sen ändå avslöjar detaljer om en person eller ett företag, då kan man ju bestämt på... ja, men en enormt stor summa pengar och ja, men så pass stor att det faktiskt kan ödelägga en människas liv. Så det är ju ett väldigt stort, att, alltså ett stort beslut att skriva på ett sånt här sekretessavtal i USA. Mm. Så man kan ju förstå att han valde att inte göra det.
Ja, men verkligen. Men annars kan jag tycka att det varit relativt tyst kring Derek Verrett. Jag tycker inte man har sett väldigt, knappt några av hans vänner som har talat ut om honom.
Nej, de vännerna som har pratat har ju snarare varit de som var med där vid första mötet när Märta Louise och Derek träffades vid den här festen. Och, ja, men mest, man har ju bara hört egentligen goda saker om honom från de allra närmsta. Men här kliver då hans ex-pojkvän fram och hans mamma, och då är det ju en liten annan ton. Och, ja, men just att man avslöjar det här att han har försökt få honom att skriva under ett avtal.
Mm. Vad har man då att dölja, tänker jag?
Ja, men lite så. Och att det var så viktigt att det här då skulle ske innan man offentliggjorde den här förlovningen.
Ja.
Så man undrar lite vad det är som har hänt under åren.
Å andra sidan kan jag också tänka att Derek är smart och strategisk på det viset, för att han gifte sig med en norsk prinsessa. Det är ju mycket vanligare med sekretessavtal i USA.
Mm.
Så kanske var det bara en försäkran om att skydda Märta Louise i det skeendet. Men ja, Greenberg, han vägrade skriva under i alla fall.
Och fortsättning följer.
Mm. Vi ska prata om nationaldagen, Sara.
Det närmar sig.
Mm. Mm. Den 6 juni är det som sagt. Och de flesta känner till hur kungafamiljen brukar fira nationaldagen. Man delar upp sig. Kungaparet brukar besöka en stad och kronprinsessparet eller någon annan i familjen besöker en annan stad. Och så är det någon i familjen som får öppna slottsportarna till det så kallade öppet slott. Och då är alla välkomna till Kungliga slottet för att fira på Borggården.
Men i år så blir det någonting alldeles speciellt, för att det är ju som ni vet kungens tronjubileum, och samtidigt så firar man ju att Sverige fyller 500 år. Då valdes ju Gustav Vasa till kung och Sverige blev en nationalstat. Och det här kommer ju såklart att uppmärksammas lite extra i år.
Mm. Kungaparet, de besöker Strängnäs, för det var ju just där som Gustav Vasa då valdes till kung 1523. Och man inledde firandet med en högtidssammankomst i Strängnäs domkyrka. Och efter det så kommer regalierna att visas innan kungaparet färdas i bilkortege. Eller är det hästkortege? Vi får kolla upp det där. Men kortege i alla fall.
I en kortege.
Ja, till Källparken där man ska inviga ett konstverk som man har gett namnet Sammanflätade.
Och sen kommer ju själva nationaldagsfirandet att äga rum i Västerviken där kungen kommer att dela ut fanor samt högtidstalar. Och i år blir det faktiskt kronprinsessparet som öppnar portarna till Kungliga slottet när allmänheten då välkomnas in till ett firande på Borggården. Och slottsportarna öppnas 10:00 och det är de västra portarna som öppnas då. Och ja, men det är fri entré till slottets salar, museer, utställningar och aktiviteter. Och prins Carl Philip kommer att vara med vid högvaktsavlösningen där under dagen.
Mm, och på kvällen så sammanstrålar familjen i Stockholm så som de brukar göra. Och 17:55 på kvällen, då åker de häst och vagn till Solidenscenen på Skansen. Och i vanlig ordning så kommer kungen dela ut fanor till föreningar och sammanslutningar. Och det här kommer man ju kunna följa på tv, för SVT kommer ju att sända det här firandet.
Och vanligtvis då så brukar man ju efter firandet på Skansen åka tillbaka till slottet och hålla en lite mindre mottagning där. Men i år så blir det annorlunda, för att på kvällen så bjuder ju kungaparet in representanter för ja, men riksdag och regering och delar av den diplomatiska kåren och officiella Sverige till en stor nationaldagsmottagning på Nordiska museet.
Mm. Och det blir nog pampigt, tror jag.
Det tror jag verkligen. Det blir ju en betydligt större lokal, och sen passar det ju väldigt bra med tanke på att men i entrén till Nordiska museet så står ju en enorm staty av Gustav Vasa. Så där knyter man ihop det hela väldigt snyggt.
Mm. Och så avslutar man med ett tapptå framför Nordiska museets entré. Det är tv-sänds också.
Det är spännande att följa firandet. Det här är ju liksom en del av det här jubileet som firas under hela året. Men en lite större del av det i alla fall.
Mm. Nu har ju faktiskt hovet också publicerat kungahusets årsredovisning för 2022. Och jag kan vara lite nördig med det där. Jag brukar gilla och kolla på det där. Alltså även norska och danska kungahuset så kan man jämföra.
Det är ju väldigt spännande.
Ja, och det är ju rätt tydligt. Man sköter ju hovet lite som ett företag. Kungen är högsta chef, sen finns det olika avdelningar och mellanchefer. Och årets redovisning känns faktiskt lite mer positiv. För det har varit 2 år med pandemi. Och det har påverkat verksamheten på slotten ganska så mycket. Folk slutar besöka slotten. Och med det så kommer det in mindre pengar. Pengar som man har räknat med helt enkelt. Mm. Men nu har det vänt lite.
Nu har det vänt lite. Och i den här årsredovisningen för 2022 så kan man se att staten sköt till lite extra pengar för att allting skulle gå ihop. För 2022 så sköt man till 38 miljoner. Så att kungahuset fick alltså först 149,2 miljoner i statligt anslag, eller apanage då som man också kan säga. Och ovanpå det så sköt staten till 38 miljoner kronor. Och i det här så kan man ju även se vad kungafamiljens olika medlemmar fick för summa. Alltså pengar som är öronvikta åt var och en av dem som ingår i kungahuset.
Mm. Kungaparet, de fick 8 152 000 kronor. Victoria Daniel, 4 586 000 kronor. Och prinsparet, 1 121 000 kronor. Och det kan man också se om man jämför med förra året, att det är en liten höjning från förra året då. För då låg summorna mer på hela tal. Kungaparet fick 8, Victoria Daniel 4,5. Prinsparet 1,1. Så det är lite höjning där.
En liten höjning. Och de där pengarna, de går ju till kostnader och inköp av lite mer privat karaktär. Det är bland annat del liksom av kostnader för boende på kungliga residens och viss service i hushållet, vissa bil- och transportkostnader, säkerhetskostnader också inkluderade, och kläder då för representation och ja, andra privata kostnader.
Mm. Så det är väl egentligen det som hamnar utanför det helt rent officiella, antar jag. Mm. Också levnadsomkostnader.
Precis. Såklart.
Någon som är väldigt sparsam bland regenterna, vår kung är det visserligen,
ja.
Men det är ju faktiskt kung Charles. Han är väldigt omtalad för att dels sitt engagemang i miljöfrågor och klimatkrisen. På något sätt var ju han lite före sin tid, för att han förespråkade ju lösningar på sådana frågor långt innan många andra kungligheter verkligen tog tag i frågan. Det såg vi faktiskt att prins William hyllade sin pappa för under talet som han höll vid kröningskonserten. Men den här iven han har då att spara får ibland lite jobbiga konsekvenser. För nu har det kommit larm då ifrån personal på Buckingham Palace att det är väldigt kallt på slottet. Och speciellt i den kungliga simbassängen.
Jag tyckte det var lite roligt när jag läste det här att liksom folk börjar på att frysa inne på slottet för att Charles är ner värmen så pass mycket.
Mm. För i simbassängen så har Charles då skruvat ner värmen så mycket att de som badar fryser när de kliver ur och när de är i vattnet. Inte så mysigt.
Nej, men inte så mysigt. Och när den här nyheten nådde The Times så var det många som blev förvånade över att det faktiskt finns en simbassäng på slottet. Men faktum är att både prins William och prins Harry lärde sig att simma där. Och det ska även William och Kates tre barn ha gjort.
Mm.
Perfekt.
Ja, men ja, och kunna simma lite mer privat. För den här bassängen den byggdes 1938 till kung George den sjätte. För att han ville ju då att hans döttrar, Elisabeth och Margaret, de skulle få bada och lära sig simma utan att ha en massa nyfikna människor omkring sig. Och sen dess så har ju kungafamiljen och även personalen då på Buckingham Palace fått använda den här poolen.
Jag försöker liksom få en bild i huvudet av hur den här poolen ser ut. Alltså ja. Om det ser ut, om den är lika stor som man tänker en vanlig simbassäng eller om den är lite mindre slag. Och
hur är det fyrkant eller rund?
Ja, exakt. Och hur ser det egentligen ut runt omkring en kunglig pool på ett slott? Är det liksom, man tänker sig lite badhusfeeling, lite så här relaxstolar, eller är det liksom statyer där inne? Är det liksom en kunglig miljö? Visst skulle man vilja se det här?
Det skulle man vilja se.
Mm.
Kungen och drottningen på Drottningholm har ju också en simbassäng som jag tror drottningen fick den hon fyllde 50.
Just det.
Och det var lite diskussioner kring när den byggdes och sådär. Skulle den förstöra den kungliga miljön eller inte, men den byggdes.
Undrar om de har någon. Där känns det ändå mer som att det är lite så här relax feeling än vad det är på Buckingham Palace.
Jag kan tänka mig det. Det var ju Wallenbergarna som köpte den åt henne och drottningen, så att de kanske också så här hade en tanke
kring det hela.
Ja.
Men det är ju faktiskt inte den enda energisparande åtgärden som kung Charles har tagit till. Både William och Harry har ju berättat att redan när de var barn så fick de lära sig att man skulle släcka lamporna i rummet som man lämnade. Och Charles själv, han har ju även börjat äta vegansk mat en gång i veckan för att dra ner då på kött och fiskkonsumtion. Han har ju installerat solpaneler på slottets tak och på taket i sin privata bostad i Highgrove. Och sen använder man ju faktiskt allt spillvatten för att då vattna trädgården. Och det är ju himla smart.
Mm, absolut. Jag tror inte att vår svenska kung och kung Charles snackar mycket om sådana frågor när de ses.
Jo, men det känns som båda de två kungarna har ju faktiskt uttryckt att så här, om de inte skulle ha varit just kungliga och blivande regenter så skulle de ju ha valt att jobba just med lantbruk och miljö och det är ju någonting som de båda två brinner väldigt mycket för.
Ja, och kungen satte ju upp solpaneler även på Kungliga slottet ju.
Visst har du varit uppe och sett dem, Jenny?
Jo, men jag var uppe på taket och tittade på dem. Det var jättespännande och jätteintressant och vilken utsikt man har där uppe. Ja. Men det ska ju läggas fler solpaneler på kungens tak. Eller på Kungliga slottets tak. Och det är nog väldigt klokt.
Ja, men verkligen.
Speciellt i såna här tider.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi har kommit till veckans Harry och Meghan. Det är ju många som skyller Mexit, alltså att Harry och Meghan lämnade kungahuset, på Meghan. Men parets uttag i kungahuset, det har ju faktiskt många fler bottnar än så.
Ja, Harry har ju inte varit lycklig i sin kungliga roll på väldigt länge och han har ju verkligen kämpat för att hitta sin plats i familjen och i det offentliga livet. Han har ju även haft väldigt stora problem med den brittiska pressen och det kan man ju verkligen förstå efter allt som hände kring prinsessan Dianas död.
Mm. Och nu visar det sig att Harrys missnöje med sitt kungliga liv, det startade på allvar redan 2017. Och det var ju knappt ett år efter att Harry hade träffat Meghan. I en intervju med hovexperten och journalisten Angela Levin så berättade Harry att han ville lämna kungahuset och att han längtade efter ett mer normalt liv. Och det var 2017 alltså.
Ja, och han berättade ju då att det var svårt för honom att hitta en meningsfull roll i vad han själv kallade för guldfiskskålen. Och han avslöjade även att han flera gånger varit nära ett sammanbrott. Citat, jag ville inte växa upp, slutcitat. Och att han kände att han ville ut från det här och att han ändå bestämde sig för att stanna och skapa sig en egen roll.
Och han berättade även att det var ju hans farmor, drottning Elisabeth, som i mångt och mycket uppmuntrade honom. Och i samma intervju så säger Harry även att efter drottningens död så måste kungahuset förändras. Och han slängde även iväg en bomb när han påstod att ingen i kungafamiljen vill vara kung eller drottning. Men Harry menade att alla i familjen vill att monarkin ska finnas kvar. De är passionerade över vad kungahuset står för. Och sa bland annat så här: vi känner att britterna och hela världen behöver institutioner som den här. Men det kan inte fortsätta på samma sätt som med drottningen. Och prinsen säger då att det kommer bli förändringar och en press att få till det på rätt sätt efter drottningens död. Och så lägger han till då att allt rör sig så snabbt, särskilt på grund av sociala medier, och att ja, familjen redan är involverad i att modernisera monarkin.
Ja, om man tittar på nu hur det faktiskt ser ut efter drottning Elisabeths död och kung Charles tillträde som kung, att det är klart att Harry i mångt och mycket har rätt här. Det känns som att man har varit så mycket mer accepterande mot brittiska monarkin under drottning Elisabeths styre. Men nu vill man liksom se ett modernare kungahus, och där som vi har pratat mycket om, där tror jag att kung Charles verkligen måste göra ett stort arbete för att göra skillnad. Annars så kommer man inte vilja ha kvar monarkin som den är idag.
Och jag är inte ett dugg förvånad över att Harry pratar på det sättet 2017. Jag är säker på att han har haft såna här känslor mycket längre än så. Och det här med att det är så många som skiljer Megxit på Meghan, jag tror att det mer handlar om att Meghan fungerat som en katalysator. För tillsammans med henne så kanske Harry äntligen vågade göra slag i saken. Han kanske kände sig mer motiverad, mer stark i att vara två. För det är ju ett stort steg att ta det beslutet och lämna kungahuset som han ändå uppfostrad till att vara en del av.
Ja, jag håller helt med dig, Jenny. Men trots allt som hänt gällande parets exit från kungahuset så blir jag ändå lite förvånad varje gång som Harry har ett sånt behov av att slänga sina familjemedlemmar under bussen. Det hade väl räckt att han pratade om sina känslor utan att då lägga orden i munnen på vad de andra liksom tycker och tänker utan att de kan försvara sig. Just det att han säger att ingen av dem vill vara kung eller drottning till exempel. Jag tycker att just att han väljer att så ofta göra det, det tyder på att han har en sån enorm frustration när det kommer till både kungahuset som institution men även till familjen, och att han känns sig väldigt instängd och trängd under en lång tid.
Mm. Ja, men verkligen. Men en person som verkar ha en annan uppfattning om Harry och Megans relation, det är Paul Burrell. Och Paul Burrell, han jobbade först för drottning Elisabeth, men han är ju egentligen mer känd kan man säga för att ha varit Dianas butler. Han började arbeta vid hovet redan som 18-åring, och Diana har ju själv beskrivit honom som sin klippa och att de stod varandra väldigt nära.
Och efter kung Charles kröning den 6 maj så medverkade Paul i GB News, där han då bland annat sa att han blev väldigt tagen och ledsen av att se prins Harry ensam då när han gick in i Westminster Abbey. Han sa bland annat så här, citat: det är Dianas son och hon ville att Harry skulle vara Williams wingman och finnas där vid hans sida. Finnas där för honom under hela tiden, fram tills den dagen han blir kung, slutcitat.
Jag tycker vi lyssnar lite på vad Paul sa när han beskriver prins Harrys entré i Westminster Abbey.
He might have been reminded of that today as he walked so lonely down the aisle of Westminster Abbey by himself.
On
so
his own.
Grimacing at times.
Vulnerable looking, not part of the royal party. Surely, he thought to himself, have I abandoned all of this? My heritage? My lifestyle? What was due to me? Why am I not sitting with my brother? And looking outside at all the armed forces, which he's so proud of and proud to be associated with, did he not think for one minute, oh, I wish I still had my uniform. I wish I was still part of this. And one day he might just wake up from this spell which has been cast on him.
Men Paul säger att han ändå tror att Harry funderade mycket och tänkte på just att han inte längre är en del av kungahuset, och att han alltså tror att han tänkte så här: har jag lämnat allt det här, mitt arv, min livsstil, varför sitter jag inte med min bror och armén som han är så stolt över, varför är han inte längre en del av den? Och så säger Paul också så här: tänkte han inte för en sekund, jag önskar att jag fortfarande hade min uniform och var en del av det här. Och sen slogs jag lite av när Paul sa så här: en dag kanske han vaknar upp från this spell.
Ja, som att Meghan hade någon slags förtrollning
över honom. Ja, precis. Och journalisten då frågar Paul vad han menar med dispel. Och då svarar Paul att han tror att Harry blivit väldigt trollbunden av Meghan. Och han säger så här, citat, att när han träffade Meghan som sa att hon ville förändra världen, så hörde han inte Meghans röst utan han hörde sin mammas röst, slut citat.
Mm. Paul hävdar även att prins Harry kommer att återvända till Storbritannien. Citat, jag tvivlar inte på när det händer eftersom vi alla vet att det kommer hända. Och då kommer Charles och William att välkomna honom tillbaka med öppna armar, slut citat. Jag är inte lika säker på det.
Nej.
Det känns som att Harry verkligen tagit det här klivet på allvar.
Jag har så himla svårt att se hur han skulle kunna återvända till den rollen som han har haft tidigare och bli från en dag till en annan en del av det kungliga huset igen och vara en arbetande kunglighet.
Och bli accepterad av folk efter allting som han har sagt och allting som har varit. Det har varit mycket rubriker kring uttalanden och intervjuer, och han har ju också gått mer personligt till attack på sin familj. Kallat sin pappa för en dålig far till exempel och så vidare. Det ska nog krävas mycket innan han kan gå tillbaka till en sån roll.
Ja, jag tänker också allt som avslöjades i hans den här självbiografin. Jag menar, han kritiserar, som du var inne på, både sin pappa men även Camilla, del av sin uppväxt. Och sen har han ju avslöjat så otroligt många privata detaljer. Så att det skulle nästan vara svårt att se honom i en kunglig roll igen efter det.
Mm. Ja, vi följer det.
Det gör vi.
Vi ser vad som händer där.
Mm.
Vi ska ta oss till Sverige, för häromdagen så fick drottning Silvia en riktigt fin hedersbetygelse. Hon blev nämligen hedersmedborgare i Heidelberg, som är drottningens hemstad i Tyskland. Och hon fick det här medborgarskapet för sina insatser och sitt sociala engagemang.
Det var ju väldigt fint.
Mm.
Och det var stadens borgmästare Eckhart Wurster som lämnade över det här till drottningen och som sa att Heidelberg inte kunde få en bättre ambassadör. Och han sa bland annat att, citat, du bryr dig outtröttligt om de som desperat behöver hjälp och ger dem en röst, slut citat.
Ja, och drottningen blev ju väldigt rörd över den här utmärkelsen, och hon sa att det var en ära för henne att bli hedrad på det sättet i den här staden där hon faktiskt föddes. Och det kan man ju förstå. Överlag så tycker jag att tyskarna är mycket bättre på att lyfta drottningen,
ja,
än vad vi är.
Ja, men jag tycker att i tysk media, både du och jag jobbar ju en hel del med tysk media, och de är verkligen lite mer inne på allt som faktiskt drottningen gör och för att förändra världen. Det tycker jag nästan glöms bort lite emellanåt här i Sverige.
Ja. Nej, men hennes ambition är ju att rädda så många barn som är utsatta för sexuella övergrepp och sådana vidrigheter som möjligt. Och det är klart att, jag tror vid något tillfälle så sa drottningen att hon önskar ju att childhood till exempel inte behövde finnas. Men det är mycket gott som sker i de här organisationerna, inte bara childhood. Men ja, det kanske inte uppmärksammas på samma sätt här.
Nej, men jag tycker att tyskarna är väldigt bra på att uppmärksamma drottningens viktiga arbete.
Vi tar oss till Danmark, Sara.
Det ska vi göra. Vi har hoppat runt nu i hela Europa under det här avsnittet, känns det som.
Mm, vi ska prata om Nikolaj, greve av Montpensat. Han var ju tidigare prins. Han är ju son till prins Joachim och drottning Margrethe är hans farmor. Och han blev ju av med sin prinstitel när Margrethe bestämde att kapa grenarna i kungahuset.
Ja, det har ändå varit lite ett turbulent år för 23-åriga Nikolaj, som du var inne på. Alltså, det var inte bara han utan även hans syskon då som fråntogs titlarna och inte längre en del av det kungliga huset. Det här igen skapade ju en väldigt stor spricka inom familjen. Nikolaj och hans pappa, prinsessa Marie, hans mamma, grevinnan Alexandra, de var ju ganska så snabba på att vara ute och prata med pressen. Visade ett tydligt missnöje över det här beslutet.
Och ett väldigt tydligt missnöje.
Ja, det gjorde de. Så att det har varit lite vevigt i danska kungahuset under året. Och i samma stund så fick vi även reda på att prins Joachim, alltså Nikolajs pappa, och prinsessa Marie ska flytta från Paris till Washington i höst. Men nu står det även klart att prins Nej, han heter inte prins Nikolaj. Du ser, jag har inte ens...
Man är så van vid att säga det, ja.
Greve Nikolaj också kommer att packa flyttlådorna. För han ska flytta till Australien.
Åh, men ska han flytta själv? Eller?
Nej, han kommer att flytta tillsammans med flickvännen Benedikte Torstrup. Och ja, enligt danska BT då, är det som skriver om det här. De har fått tagit del av informationen från alltså hans mamma, grevinnan Alexandras presssekreterare, Helle von Wildenrath Löfgren.
Mm. Det är ju så. De ska dit och plugga.
Ja.
Det kunde man nästan gissa. Idag så pluggar de ju båda vid Copenhagen Business School. Men från 1 augusti till den 30 november i år så ska de studera en termin då vid University of Technology i Sydney. Och Nikola är faktiskt inte den första i familjen som bor i Australien en period. Hans pappa, prins Joakim, han bodde också i Australien. Men han arbetade på en bondgård.
Så det var ett annat syfte han var i Australien för då.
Ja.
Mm. Men jag tänkte på det när jag läste om nyheten att de skulle flytta. De har ju väldigt bra i familjen, kronprinsessa Mary. De kan ju fråga henne om tips i Australien och i Sydney, tänker jag.
Oh ja, då får vi hoppas att den relationen är lite bättre än vad den var när drottning Margrethe tog bort i titlarna. För då sa ju prinsessa Marie att det var en komplicerad relation.
Ja, man undrar lite hur det står till där just nu. Och apropå bråk, Jenny. Det har ju bråkats väldigt mycket om den här ovärdeliga Koh-i-Noor-diamanten som satt i drottningmoderns krona när hon kröntes 1937. Vi har ju pratat väldigt mycket om det här i podden tidigare. Ja, det här är någonting som diskuteras konstant och det blir såklart mer aktuellt till exempel nu i samband med kröningen när man då plockade fram kronjuvelerna. Nu valde man ju att inte använda just den här och det finns ju en anledning till det.
Jag tror det var väldigt smart faktiskt.
Ja.
Den här enorma diamanten är från början inte brittisk. Den kommer från Indien och forslades till Storbritannien efter att britterna erövrade Punjab 1849. Och ett år senare så fick drottning Victoria den i gåva. Den visades på Londonutställningen 1851. Den är enorm och den är slipad då till en briljant och ligger på 106 karat. Men att britterna visar upp den här diamanten sticker ju i ögonen på Indien. De betraktar ju den som sin. Det är ju därifrån den kommer från början. Och nu så har Indiens premiärminister Narendra Modi krävt att Storbritannien måste lämna tillbaka flera föremål och särskilt då den här berömda Koh-i-Noor-diamanten. Och i The Telegraph så kunde man nu i dagarna läsa att Indiens kulturminister Govind Mohan sa att det här är en mycket viktig fråga för regeringen. De kommer inte släppa det här.
Det kommer de inte göra. Och enligt tidningen då så kan frågan också komma att påverka handelsförhandlingar mellan Storbritannien och Indien. Så nu har man ju tagit det här lite till en ny nivå, kan man säga.
Mm.
Men britterna, de är ju inte alls sugna på att lämna tillbaka den här diamanten och inte heller andra föremål då som Indien vill ha tillbaka sedan kolonialtiden. Och det handlar ju även om andra länder som kräver tillbaka artefakter och värdefulla föremål. Så att ska de börja nu kräva tillbaka kronjuvelerna och diamanter, då blir det nog kanske inte så många delar kvar i Storbritannien.
Nej, och det här är föremål som visas på många av de stora museerna och som verkligen drar mycket besökare.
Mm.
Men även Buckingham Palace sätter sig på tvären och inte bara när det gäller Koh-i-Noor-diamanten utan också när det gäller ett annat krav. Etiopien vill att kvarlevorna av deras prins Alemayehu, jag hoppas jag säger rätt, ska lämnas tillbaka då till Etiopien. Och det är så att den här prinsen, han föddes till Storbritannien under slutet av 1800-talet och han dog där när han bara var 18 år. Och orsaken till att hans kvarlevor då inte kan skickas tillbaka är enligt Buckingham Palace att det skulle vara svårt att identifiera prinsen utan att störa de andra gravarna i det kapellet där han är begravd.
Jag tycker verkligen att det ska bli spännande att följa den här utvecklingen nu, för att diskussionen gällande, inte minst då Koh-i-Noor-diamanten, den har ju pågått i väldigt många år. Och just här, var man kommer landa i detta, om det här nu kan börja på störa handeln mellan länderna, då har de ju verkligen ett problem som måste lösas. Och frågan är om de till slut kommer att ge med sig och faktiskt lämna tillbaka den här enorma diamanten.
Det följer vi också.
Det gör vi.
Vi har fått flera lyssnarfrågor från er. Vi ska ta några. Skicka gärna fler till kungligt@aftonbladet.se. Vi tänker också i sommar göra ett par frågeavsnitt. Så dundra på med allt vad ni undrar om kungligheter.
Vi har bland annat fått en fråga ifrån Sanna som skriver så här. Hej, lyssnar på er senaste podd om kröningen. Då svarar ni på en fråga om Victorias eventuella kröning i framtiden. Då säger ni att den sista som kröntes är för länge sedan. Men då undrar jag, kröntes inte vår kung? Eller var det också bara en ceremoni?
Karl den 16 Gustav, han kröntes inte. Man satte alltså inte någon kunglig krona på hans gässa. Men man höll en ceremoni i rikssalen på Kungliga slottet. Och man kallar allt det här, de här mötena som man också hade med riksdagsregering och så här, för trontillträdesceremonierna. Och kungen, han avlade bland annat sin konungaförsäkran inför regeringen. Och på plats fanns även riksdagen, den diplomatiska kåren och representanter för det officiella Sverige. Och en annan viktig del i de här ceremonierna, det var ju också att kungen höll ett minnestal till sin farfar som ju hade gått bort.
Ja.
Vi har fått en fråga från en lyssnare i Norge. Om det hade varit en folkomröstning om monarkin i Sverige, hade ni, Sara och Jenny, röstat för en monarki eller emot? Och vem i kungahuset tror ni skulle falla först om det skulle bli en revolution? Såklart inte med samma brutalitet som i början av 1900-talet, men med ett demokratiskt val. Vart fjärde år tas statsskicket upp som ett spörsmål av de republikanskt vänliga partierna på Stortinget i Norge. Men de röstas alltid ner med en majoritet. Sker det även i Sverige?
Okej, då får vi nästan dela upp den här frågan då, mm, i tre. Första är då vad vi hade röstat om vi var för eller emot monarkin. Jag hade röstat för monarki.
Jag hade inte röstat alls av, nej, den anledningen att jag är journalist och inte royalist och inte republikan. Så jag hade verkligen velat hålla mig neutral där.
Mm.
Och sen nästa fråga var, vem i kungahuset skulle falla först om kungafamiljen då faller bort med ett demokratiskt val? Alltså den är väl ganska enkel att svara på. Eller hur, Sara? Alltså det hade ju handlat om hela kungahuset då.
Ja, jag har lite svårt att tro att en person då skulle falla bort.
Bort.
Utan det, ja, blir då i sådana fall hela kungahuset som institution.
Ja, för det ändrar man ju hela statsskicket.
Ja.
Mm.
Och sen står det då att var fjärde år tar statsskicket upp som en fråga av de republikanska vänliga partierna på Stortinget Norge, röstas alltid ner, sker det även i Sverige? Alltså monarkin är ju alltid en pågående diskussion och där de olika partierna i Sverige står olika gällande hur man ser på den och om man ska behålla den eller inte.
Men det är aldrig en fråga?
Nej.
Det är ingenting man har röstat om, nej, överhuvudtaget, så nej. Sara, jag är inte heller förvånad över att du säger att du tydligt skulle rösta för monarkin. För du har ju i alla år varit väldigt tydlig med att ja, men det är någonting du står för och ja.
Ja, men verkligen. Och apropå att jag alltid har varit liksom royalist så länge jag kan minnas, så måste jag ju bara få berätta om ett par presenter som jag fick i helgen.
För du har fyllt 30.
Jag har fyllt 30 år och i helgen så var det fest. Jag bjöd in min familj och mina vänner och vi hade middag och festligheter hela natten. Och då min lillebror, han hade verkligen tänkt till när det kom till vad ska man ge min syster i present. Så han hade ju gått in på Tradera och på Blocket och gått lös. Och han är alltid lite sån här person också som är ute i sista sekund. Så han fick väl lite stress där och tänkte jag måste ju lägga lite olika bud här på olika kungliga föremål. Det var ju bara det att han vann ju varenda budgivning.
Var det inte så många som budade då på de här kungliga grejerna?
Nej.
Nej.
Och jag är ju ändå ganska aktiv när det kommer till kungliga föremål. Och så här, ja, man vet att man lägger sig lite lägre, kanske en utropspris och sen är man med någon budgivning. Men i och med att han också var stressad så hade väl han lagt då vad de kräver från början. Så att jag har inte vågat fråga honom för jag tror att det här blev en ganska så dyr historia. Men då fick jag bland annat en jättefin lite mindre plåtlåda med drottning Elisabeth och prins Philip på. Från när de var väldigt unga, så den här är riktigt gammal. Superfin. I den lådan så låg minnesmedaljen ifrån kronprinsessbröllopet 2010. Med ett sånt här litet intyg. Då. Man hade ju liksom ingraverad med en speciell kod. För det finns ju väldigt få av dessa. Så det blev jag väldigt glad för. Sen fick jag en lite så här ovalformad porslinstallrik, en, vad ska man säga, prydnadsporslinstallrik med en otrolig bild av Diana.
Wow!
Det var genomtänkta presenter.
Ja.
Men jag är så tacksam för dem. Och den här Diana-tallriken kommer 100% åka upp på min vägg.
Såklart.
Såklart. Men det roliga var då att vi sågs i lördags och sen på måndagen så fick jag en bild skickad av min bror. Då har det ju fortsatt att ramla in andra grejer han har vunnit hem. Så det var liksom det ena och det tredje. Så att jag, okay, tror nu att min bror har nog kungliga presenter till mig för 10 år fram i tiden.
Ja, men underbart. Han behöver inte tänka på julklappar framöver eller födelsedagar. Det kommer finnas
ett lager. Det finns ett minnesfrimärke hemma hos honom nu som ligger, ja, och väntar.
Fantastiskt.
Så jag tyckte det var väldigt gulligt av honom att tänka till där med den kungliga vinkeln.
Ja, men fin din bror är.
Ja, men han är en gullis.
Ja.
Verkligen.
Och en gång till, grattis i efterskott.
Ja, men tack. Men nu känner jag att nu får det ju vara färdigfirat. Man kan ju inte fira sig själv mer än en månad.
En månad. Alldeles utmärkt för att fylla 30 tycker jag.
Ja. Tack så mycket. Men som sagt, ni får jättegärna skicka in fler frågor till oss. kungligt@aftonbladet.se. Och så hörs vi igen nästa vecka.
Ha det bra. Hej då.
Hej då.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.